då kör vi igång. Då får jag säga varmt välkommen åter, Jenny Olofsson. Hur är läget?
Tack så mycket. Det är bra. Eller, jag har haft lite migrän så där idag.
Ja, just det. Men
jag har tagit en migränmedicin. Jag tänkte att det är bättre att jag är lite flummig av medicinen än att jag har ont i huvudet.
Lite såsig. Ja, precis.
Så om det är så att jag sluddrar eller något idag så beror det på den. Jag tänkte att det får
vara
okej.
Det är bara okay. Lite knack.
Exakt. Alltså, den här podden heter ju ändå Vinhaggorna.
Jag menar det.
Det får liksom vara okej, kände jag. Om det är lite sluddrigt.
Var annars är det fritt fram och sluddra, tänker jag.
Nej, precis. Men då vet ni varför i så fall. Men annars är det fint.
Ja, men vad fint. Hur har veckan varit då?
Men den har varit bra. Det är sportlov här i Stockholm. Så att det är lite lugnare för mig jobbmässigt. Så jag försöker läsa in mig på lite saker och sådär. Märker att jag läser 10 böcker samtidigt ungefär. För att jag har lite så här popcornhjärna, jag har lite svårt att strukturera mig. Men så kan det vara.
Jag relaterar ju inte alls.
Nej, jag är precis, exakt likadan. Vi har ju pratat lite inför här att vi båda är sådana, så att vi har ju försökt att strukturera oss lite nu. Men hur har din vecka varit då?
Det har varit en någorlunda produktiv vecka. Jag vet inte om jag har berättat det här för dig, men jag ska ju få glasögon på måndag.
Okej. Är det ålderstecken eller?
Jo då, ser du. Så, nu har jag fått svart på vitt, slängt i ansiktet. Härligt. Åldersrelaterad synförsämring.
Okej.
Jag var ju på synundersökning då. Jag tror det var på Alla hjärtans dag. Nu har ju inte jag varit på synundersökning sedan 1900, frös ihjäl. 93 tror jag det var senast.
Så det var dags.
Så, ja, men du vet, jag var fortfarande inställd på de här, liksom, att man bara gick och satte sig på en stol och så fick man läsa från den här tavlan på väggen. Jag var inte beredd på vad som mötte mig. Jag möts i dörren av en välsminkad, sjukt effektiv kvinna. Det gick så fort, va? Hon bara tryckte ner mig på stol efter stol. Sitt ner, stå, luta där, lägg jackan, släpp väskan, upp med hakan, fram med hakan. Någon maskin blåste in så här luftpuffar i ögonen.
Just det har jag också varit med om, det är inte så härligt.
Nej, jätteobehagligt. Och sen så kom hon med någon grej och du vet skulle liksom mäta ögonavstånd. Men till slut så kändes det var så mycket grejer fram och tillbaka så att det kändes som jag blev liksom runtforslad på Rasbiologiska institutet och fick skallen mätt av en väldigt, väldigt effektiv tysk person.
Just
och sen du vet, ingöra synundersökning och allting sånt där. Och det blev ju liksom inte bättre sen, för att när vi skulle testa ut glasögon då, apropå den här känslan av liksom Rasbiologiska institutet, så vilka glasögon jag än provade, alltså det såg inte klokt ut. För att då kom vi fram till efter mycket om och men vad som är problemet, och det är för att mitt näsben går tydligen ovanligt högt upp.
Aha.
Och det här betyder att du vet liksom den näsringen, den flärpen på glasögonen är.
Just det.
Det är liksom så pass högt upp så att alla glasögon, om man tänker på den här flärpen som vilar på näsbenet, alla glasögon som liksom är upphöjda över den här flärpen, vilket är ungefär 85% av allt som finns, de hamnar liksom uppe i halva pannan på mig.
Så du får glasögonen i pannan. Annars brukar man ju tänka på en så här parodi av en fröken eller något som har glasögonen ner på näsan. Det blir liksom tvärtom.
Exakt.
På
det blir helt tvärtom. Så att till slut så var ju hon så här, hon bara, ja det här var ju lite knivigt. Sa jag. Det kändes lite förnedrande efter att ha gått igenom allt det här. Fått reda på att man har ett ovanligt näsben och är en mikroskelare och sen behöver lägga till, hörde du, när jag får de här sen, mitt ena öra sitter 1 centimeter högre än det andra, har ni liksom. Så att
just det.
Jag ska få glasögon på måndag. Och i samband med det här, min dom då, som jag fick från optiken, så kan jag ju tycka att det är väldigt, väldigt trist att jag avskyr dating och datingappar. Därför att jag vill våga påstå att jag nu hade haft den perfekta presentationen på Tinder.
Aha, berätta.
Annika Eklöf, 43 år, närsynt astigmatiker med mikroskelning 2 kilometer ifrån dig. Jenny, du har ju varit med tidigare. Dels så har du ju gästat ihop med Mia Fernando. Som du driver kontot Skanden som ger sig ihop med. Och sen så har du också gästat podden själv.
Yes.
Vi gjorde ju ett avsnitt i höstas, du och jag, som heter Daniel Alms avgång och pingstlogiken. Vilket vi ska prata vidare om lite idag. Men utöver det så du är ju specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom.
Yes.
Du har ju även kompetens inom sexologi.
Ja.
Du är föreläsare, du jobbar som handledare nu, mycket med ledarskap och sånt.
Ja, men precis. Man kan väl säga att jag har 2 spår lite grann som jag jobbar med nu. Jag har jobbat mycket med barn och ungdom, men också mycket med ledarskap och med sexologi. Så det ena spåret är ju att jag upplyser föreläser om barn och unga och om sexrelationer. Men det andra spåret är att jag jobbar mycket med arbetsmiljö och handleder grupper ute på arbetsplatser som står i vad de står i, liksom gruppprocesser, konflikter eller bara det vardagliga arbetet. Så. Så det är väl ungefär vad jag jobbar med.
Ja, men precis, du är runt och expertar.
Ja,
sitter på knä och skedmatar vuxen som barn.
Nej då, jag försöker faktiskt få dem att tänka själva.
Ja, men och locka det är väldigt, väldigt bra.
Annars hade det varit lite bortkastat.
Ja, precis. Men jag är väldigt, väldigt glad att du är med här idag. Det ska bli gött att få spela in med dig igen.
Ja, det blir spännande att följa upp lite det vi pratade om sist när vi pratade pingst här.
Exakt. För det som... När vi hade det här avsnittet senast, då gällde det ju liksom att den här bomben hade ju briserat i frikyrkan om att deras högsta höns, Daniel Alm, avgick efter anklagelser om maktmissbruk av sexuell karaktär.
Yes.
Vi gjorde ett avsnitt om det här där vi fokuserade nästan uteslutande på just... Alltså kulturen, den här sunkiga kulturen i pingst och hur den fungerar. Och lite bemötandet kring det här och hur många reagerade.
Ja, precis. Då pratade vi ju framförallt om kommentarer. Liksom av pastorer i media, på Facebook och sådär. Kretsade vi kring kulturen och vi ska väl egentligen...
Fortsätta
prata kultur och struktur idag. För det kan vi väl börja med att säga att varken då eller nu så har vi varit ute efter några enskilda personer.
Exakt.
Eller jaga syndabockar. Vi vet inte vad som har hänt.
Nej.
Så vi är liksom inte ute efter att liksom svartmåla eller smutskasta eller gräva i någonting, utan vi vill prata om struktur och kultur egentligen.
Precis.
I det här sammanhanget som det här har hänt i och hur de tar det vidare.
Ja, och lite också tänker jag det här liksom, just hur pingst som organisation reagerar när en ledare faller. Då blir det så tydligt, den här dubbelmoralen som sitter i väggarna. Den är framme och visar sitt fula lilla tryne varenda gång som något sånt här händer.
Ja, men precis.
Och just precis som du säger, vi är liksom inte ute efter att agera domare eller bödel. För vi var inte där. Vi vet inte vad som har hänt. Utan det är just den sunkiga kulturen i pingst som vi vill åt. Sen att det här liksom, händelseförloppet kring Daniel Larsson har utvecklat sig till en livslevande parodi. Där han sitter ledsen på sin kammare och skriver självömkande dikter om kastanjer. Medan liksom kristna musiker är ute och vrålar om Babylons skökor. Det är faktiskt ingenting annat än ett mycket, mycket lyckligt sammanträffande.
Nej, det får man ju ändå säga att det är lite roande ändå.
Det får man säga.
I det hela, även om själva händelsen är sorglig.
Precis. Så. Det är ju någonting med... Det finns ju någonting väldigt, väldigt komiskt med män som betett sig illa och börjar skriva poesi. Och hur synd det är om dem för att de får ta konsekvenser. Men i vilket fall, för att man ska kunna liksom prata om de här bitarna. Där vi pratar om det från vårat perspektiv. Så är det ju väldigt, väldigt viktigt att man förstår skillnaden mellan att prata om ett ämne på en strukturell nivå versus en individuell nivå. Så Jenny, vill du dra igenom lite vad som menas med en strukturell, kulturell nivå?
Ja, men precis. För jag har ju förstått liksom i efterspelet av det här och när folk diskuterar i olika forum, att man liksom blandar ihop och förstår inte riktigt när man försöker lyfta någonting strukturellt. Och det är väl sånt som jag kanske har jobbat lite mer med då, när jag har jobbat med arbetsmiljö. Men, och jag tänker att det är väldigt relevant att prata om nu, och det var också någonting som jag väntade på att få se liksom, när Pingst nu skulle presentera att vi har gjort en utredning. För då tänker jag mig att gör man en utredning så kollar man på strukturell nivå. Och strukturell nivå kan man väl säga, liksom, som jag tolkar det, det övergripande mönstret. Hur ser organisationen ut? I vilket sammanhang hänger det här? Vilka mönster finns? Vad finns det liksom för... Om man kollar på liksom de som jobbar där, vad har de för strukturer, vem rapporterar till vem, vad finns det för system för saker och ting?
Vad finns det för rutiner helt enkelt?
Vad finns det för rutiner? Precis, det är ju sånt som hör till struktur. Liksom. Och om vi pratar i olika sammanhang om patriarkatet, som en del också kan haka upp sig på, liksom det patriarkala samhället, och tänker om att man tycker att alla män är svin. Och det är ju inte det man säger, utan man säger att det finns en struktur av att män belönas mer om man tittar liksom övergripande, om man forskar på vem som har högst löner eller vem man lyssnar på i möten och sådana saker. Så kan man se det i strukturen om man tittar på helheten, att det är mer fördelaktigt för män. Ja, till exempel.
Men vi pratade ju om det tidigare också, att just det här med liksom strukturell nivå och allting sånt, för att vi har ju båda jobbat i sjukhusmiljöer. Jag jobbar ju administrativt och du har ju jobbat som sjuksköterska.
Ja, precis. Vi pratade lite om hur det ser ut där. Jag har ju också jobbat lite mer med liksom utredande arbete i sjukvård. Och gör man utredning om någonting har gått fel i sjukvården, en avvikelse. Det kan ju vara liksom att någon ger en fel spruta eller man opererar bort fel kroppsdel. Sånt vill man ju inte ska hända. Men det man är ute efter när man utreder då, det är ju inte att man hittar en syndabock. För om man hittar en syndabock, då blir man ju inte av med problemet. Då kan man liksom kasta skit på den här personen eller liksom anklaga eller döma den personen. Men det blir inte bättre för nästa patient. Så det man behöver göra är att titta på strukturen. Hur ser kommunikationen ut? Varför kunde det här misstaget ske? Hur var rutinerna? Men vad kan man göra för att förhindra helt enkelt? Är det en stressig arbetsmiljö? Vad kan man göra för att förebygga? Det är liksom det strukturella.
Precis.
Och lite så som man kan tänka att det borde man kolla på i den här organisationen också då.
Ja,
hur ser strukturen ut? Ja, men och kulturen, du nämnde det också, den här kulturella nivån. Mm. Det handlar ju kanske mer om det här mellanmänskliga eller det som är svårt att ta på, men någonting som man ändå utstrålar i en organisation eller vad man tycker är viktigt. Normer, värderingar, vad har vi för mål, vad har vi för attityder här? Och det kan ju också vara en kultur där maktmissbruk kan ske, för att det finns en kultur av att man höjer upp ledarna alldeles för mycket eller det är svårt att säga ifrån eller ja, vad det nu kan handla om. Så, att, så den kulturella nivån är också viktig att ha med sig här.
Ja, och där tänker jag också att man, liksom, när man pratar om det från en strukturell nivå så öppnar man också upp för den möjligheten att liksom helt i andra fall rimliga personer kan hamna i situationer där de blir så stressade så att de liksom, eller pressade snarare.
Mm.
Att de börjar bete sig på ett sätt som de kanske inte skulle gjort annars.
Nej, men precis. Att det är personen i den här miljön. Det är det som är viktigt att utreda tillsammans. Liksom. Men om vi ska titta på det där individuella. För det är ju det som folk hakar upp sig på. Hur skulle du förklara individuell nivå, Annika?
Ja, nej, men alltså att individuell nivå, då tänker jag väl när man är mer nere på och pekar finger på privatpersoner.
Mm, alltså just det.
Den här liksom att man hela tiden ska hitta vems fel det är i varje specifik situation.
Just det.
Så att det blir ett på något sätt att man då till exempel om någonting händer. Ja, men, vi kan ju ta ett exempel som jag tycker är ganska tydligt med det här.
Mm. Mm.
Och det var ju hela MeToo-balletten när den
just det.
Kom.
Just det. Och det då, kan man väl säga då, om jag får inflika det bara, att eftersom det inte fanns en struktur som fungerade,
exakt.
Eftersom man inte vågade anmäla våldtäkter eller övergrepp, ingen lyssnade på kvinnorna, så hamnade ju på att nej, men då måste vi göra något själva, eller liksom tänka ut de här individerna själva, eller hur tänker du?
Nej, men jag tänker lite just den här grejen att om man tittar tillbaka och tittar liksom på hur MeToo tog sig uttryck så blev det ju väldigt, väldigt mycket på en individuell nivå som man attackerade istället för det strukturella.
Mm.
Om man jämför det här med till exempel då en arbetsplats.
Mm.
Istället för att säga det finns en kultur på den här arbetsplatsen som skapar mycket problem.
Mm.
Så tar man det på en individuell nivå och är sån här, ja, men det här är en problemperson. Så länge vi får bort just den här personen så kommer allting vara löst sen.
Mm.
Men det funkar inte så. Därför att tar du samtalet på en individuell nivå, då blir det en häxjakt för att få bort en specifik människa när den är en del av problemet, inte hela.
Nej, men precis. Så det vi vill liksom komma åt nu egentligen, det är ju att Pingst kolla på sig själva som organisation. Kolla på en strukturell nivå, på en kulturell nivå.
Mm.
Hur kommer det sig att det här kan hända i vår organisation? Hur ska vi göra för att det inte ska hända igen?
Exakt. Hur förebygger vi att det här händer?
Ja, precis. Ska vi säga någonting om vad de har kommunicerat nu?
Ja, kan inte du gå igenom det? För att det är ju... Det har ju gått ett bra tag. Det var ju 5 oktober som media rapporterade om Daniel Alms avgång.
Mm.
Och jag tror det var i förra veckan som Pingsts interna utredning var klar.
Ja, men precis.
Vill du dra igenom lite vad de kom fram till där?
Först kan jag ju säga att jag och Mia då på vi som har kontot Skam, den som ger sig. Vi försökte ju skriva en debattartikel, eller vi gjorde det. Dagen ville inte ta in något från oss eftersom de ville att liksom Pingst skulle få uttala sig. Men sändaren tog in en debattartikel där vi försökte lyfta det här på den här strukturella nivån. Så,
just det.
Kulturen. Vi har inte fått något svar från Pingst. Men den 2 februari skrev vi i alla fall att vi ville lyfta att det finns en... Ja, men att det finns en dubbelmoral i att man inom Pingst så ofta har tillrättavisat privatpersoner. Vi får ju så många sådana berättelser till vårt konto. Om de liksom har levt i synd eller gjort något snedsteg så har det blivit drastiska konsekvenser. Men sen att när det händer en ledare någonting så blir det liksom en tystnadskultur och man får inte säga någonting om det. Och man är rädd för att det ska bli skandal liksom utåt sett.
Exakt.
Och att det blir en normativ dubbelmoral. Att det blir en inkonsekvens i hur man behandlar privatpersoner, medlemmar och ledare.
Precis, för tittar man till exempel på alltså, faktiska saker som har varit vanligt förekommande inom frikyrkan. Mm. Det är ju det här med att, ja men snälla rara, bara du... Om du råkade bli gravid innan du var gift så var du tvungen att med din partner gå upp och be församlingen om ursäkt.
Ja, men precis.
Och stå nästan som någon slags skampåle.
Precis, även om man då var förlovad och skulle gifta sig. Liksom. Så var det ändå liksom. Och det här har vi hört berättelser om på 2000-talet. Så det är liksom,
ja.
Att man behövt skriva något på sociala medier och så. Så det är inte jättelänge sedan alla sådana här berättelser.
Och då blir det ju konstigt när alltså, en ledare inte bara liksom har en otrohetsaffär utan liksom två som vi känner till, som han har berättat om själv.
Mm.
Och då är det helt plötsligt, ja det kanske är lite olämpligt, men det är ju inte, det är ju sånt som händer. Vem har inte gjort misstag?
Ja, men precis. Som vi sa i förra avsnittet. Ja. Att han får förlåtelse liksom inom några sekunder. Egentligen, från att han har berättat. Och som vi menar då i vår artikel. Att man måste ta ett ansvar för det här inom pingst. Och prata om vad är förlåtelse. Och vad är det att ta ansvar? Att liksom säga bara jag tar ansvar. Eller vi tar ansvar. Det duger inte. Utan man måste på något sätt prata om det man kan prata om. Vi fattar ju att det behövs integritet, att vi inte behöver veta detaljer, men man behöver liksom samtidigt utkräva ansvar av ledare och rörelse. Och nu då så har ju den här så är den här rapporten klar. Sändaren då, samma tidning som tog in vår debattartikel, presenterade, jag tror att det var samma kväll som det här gick ut till pingstpastorerna. Ett mejl till dem. Det publicerade de som en artikel. Liksom, vad man fick veta. Så det är ju den kommunikationen som har skett. Det står ingenting på pingst hemsida. Eller vad jag vet har gått ut till medlemmar. Så, utan de skickade till pastorerna att de har haft två spår att förhålla sig till. En utredning som gäller kränkande särbehandling. Och där de har kollat liksom på arbetsmiljörättsligt och diskrimineringslagen. Och inte kommit fram till att det är något som de tänker gå vidare med. Liksom, och anmäla. Så att det går vidare.
Rättsligt.
Till polis rättsligt. Men sen då att det är förtroendebrist på grund av för långt gångna relationer till två kvinnor. Mm. Och att de anser att det finns skäl att ifrågasätta agerandet ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, att förtroendet för Daniel Arm gått sönder genom det som skett och hans avgång som föreståndare för Pingst FFS är oundvikligt.
Just det. Pingst på sig. Jag kan inte
att
det
är
måste säga det.
Det är för roligt.
Det är för roligt för att inte säga.
Om de inte säger det själva. Så
nej, men alltså, då man är för frälst. Om man kallar det Pingst FFS, då är man för frälst. Det behöver man säga, lägger ut det där.
Ja, precis. Mm. Vi skulle aldrig ha tagit en sån förkortning, du och jag.
Nej! Om det inte var med flit.
Nej, verkligen så. Ja, nej, men sen då, vad som har kommunicerats mer, så var det ju en artikel i tidningen Dagen. Först var det liksom en med där deras styrelseordförande i Pingst, Lennart Edström, uttalade sig. Och sen så var det en artikel också med Daniel Alm och hans
juridiska ombud.
Juridiska ombud, precis. Man vet aldrig riktigt hur man ska uttala dem där. Är de advokater eller vad är de?
Ja, precis.
Men juridiska ombud.
Kille med utbildning.
Precis.
Förhoppningsvis.
Så kan man säga.
Så kan man säga, ja.
Men då uttalade ju Lennart Edström, eller det står i alla fall så i Dagen, att han är frikänd i laglig mening. Och det var ju ett, liksom någonting som Daniel Alm och hans ombud reagerade på. Och det reagerade jag också på. För att det låter ju som att de har gjort en brottsutredning. Och det har de inte gjort. De har gjort en egen utredning. Och även om det är jurister så är det ju liksom ingen domstol. Eller det finns liksom ingen...
Det är ingen rättsprocess.
Nej, precis. Det är inte något polisiärt. Nej. Eller någon liksom, nej, han är inte åtalad. Nej. Eller det är ingen förundersökning. Ingenting sånt. Liksom. Och kan ju så liksom det blir inte lite konstigt.
Ja, för du kan ju inte riktigt bli frikänd när det inte har varit något åtal. Alltså,
eller nej, men precis. Mm. Så jag vet inte. Ja, kanske ska man läsa på lite mer innan man uttalar sig.
Sen, det kan vara en idé. Ja. Mm.
Men ja, det handlar ju om ord, men jag tänker att det är viktigt att använda rätt ord i sådana här sammanhang också. Mm. Sen så sa de ju då att i den här utredningen att de har fått liksom förslag på förebyggande åtgärder. Och jag tänker att det är väldigt vagt, men de behöver säga någonting mer om det. Jag tänker mig att en utredning ska visa på vad är det i organisationen som har gått snett. Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Mm. Har vi haft för mycket liksom, förtroende till en enskild ledare? Har vi haft insyn i det arbetet? Har vi haft bra kommunikation? Är det en stressig arbetsmiljö? Liksom?
Ja.
Mycket som man skulle kunna kolla på egentligen, tänker jag.
Ja,
vad tänker du?
Nej, men alltså, jag tänker väl lite så här. Du är ju mycket mer, vad var det de sa om dig? Klok och balanserad. Det är kul med som en, vad var det? Det är en bra kombination, sa de, för att hon är så klok och balanserad. Tackar!
Men jag är inte lika rolig och vass som du är, så att det blir bra balans.
Jag är jättebra på att säga könsord. Nej, men alltså det som jag tänker lite, alltså när jag har läst om det här.
Mm.
Det är ju just den här grejen att min första, alltså känslomässiga reaktion, så kände jag mig först lite uppgiven. För det är så himla vanligt med att man inte går vidare med sånt här.
Mm.
Men som sagt, vi kan inte veta, vi var inte där.
Nej.
Andra känslomässiga reaktionen, det var just det här att jag ändå tyckte att det var positivt att Pingst har gått ut och sagt att förtroendet är förbrukat. Så att vi vill liksom inte ha honom som högsta ledare längre på grund av det här och det här.
Precis, nej, men det är bra att du säger det, för det tycker jag också. I grunden är det ju bra att liksom deras uttalande, de har gjort en utredning, det är korrekt. De går ut och säger att här finns inget förtroende. Det, är liksom, det kan man ju verkligen skriva under på.
Och
så.
Det får man ändå ge Pingst, att det är det är ganska stora ord från Pingst.
Ja, verkligen.
Om man tittar från ett liksom historiskt perspektiv så brukar det ju sällan vara, att, för det är ändå en form av, en gräns, hit men inte längre.
Precis, det här är inte okej hos oss att bete sig så här. Liksom.
Precis, när de här första liksom, känslomässiga reaktionerna har lagt sig så är det nog, jag kan känna en viss oro inför det här, därför att en annan sak som vi har sett, alltså men det är det jag säger, man har sett liknande situationer 100 gånger.
Mm.
Då är ju faran också att om man har gjort det här, du är inte välkommen tillbaka som ledare, vi har inget förtroende för dig längre.
Mm.
Då är min farhåga att har man nu gjort att nu har man pekat ut Daniel Alm som den stora syndabocken. Han är liksom inte dömd i rättslig mening.
Nej,
det är liksom, det finns ingenting som de ansåg var värt att gå vidare med rättsprocessigt. Mm. Eller vad säger man?
Nej, precis.
Men däremot så blir det ju en dom från Pingsthåll. Och då är min farhåga att har man nu valt ut det här som syndabock, kommer man nu ta bort allt det här sopade under mattan?
Mm.
Och inte göra någonting åt kulturen som tillåter att sånt här händer gång på gång.
Precis, för det är inte okej att bara liksom peka ut en syndabock. Och det må vara så att han har varit liksom den högsta ledaren och väldigt tongivande. Och varit i alla sammanhang och så. Men det får inte bara liksom falla på honom, utan man behöver titta på kulturen. Och Pingst har ju då också som arbetsgivare, sen är det liksom speciellt att det är en annan typ av organisation än ett stort företag med massa pengar, här är det människor som jobbar ideellt och allt möjligt liksom, men Men samtidigt så har ju ändå organisationen och de som arbetsgivare ett ansvar liksom för alla inblandade som löser det på ett schysst sätt.
Ja, och alltså, jag tänker lite så här. När det kommer till just hur PINS vanligtvis hanterar saker, så blir det här att de drar ner det på en individuell nivå. Så att varje skandal som händer, och det här är inte bara PINS, det här är frikyrkan överallt. Alltså, läser man artiklar i tidningen Dagen bara under året som gått, så är det en uppsjö av övergrepp och liksom grava förtroendebrott som har skett liksom över hela världen, som det har rapporterats om. Mitt problem är när man inte ser liksom, att man inte kan ta ett steg tillbaka, utan man stirrar sig blind på en sak. Och det upplever jag ofta att PINS gör. Att,
ja,
och även andra frikyrkor. Det, det här gäller EFK, det här gäller liksom alla möjliga andra. EFS,
just det.
Säkert missionerna också. Även fast de kan ha det toppen, som jag nämnde i skallans avsnittet. Precis, men det här är liksom...
Ekumenien numera.
Ja, precis, ekumenien.
Ja, men precis.
Det är just det här att så fort en skandal händer, då är det inte något problem med organisationen eller kulturen, utan då har vi en syndabock. Det här är liksom, varje skandal är unik, individuell och helt fristående från allt annat.
Ja, men precis. Och ska vi bara gräva lite där vi står, liksom prata om våran egen upplevelse, så var ju vi med i Stockholm Charisma Center.
Exakt.
Som blev katastrof. Och jag har ju nu på senare år haft en dialog med PINGST centralt. Efter att jag var med i tidningen Dagen och berättade om det här. Och så då har jag suttit i några möten tillsammans med Rickard Svensson och Kristin Wiklund som jobbar centralt på PINGST. Och liksom pratat om karisma, vad var det som gick fel, vad skulle vi behöva för att gå vidare, vi som var med. Många som fortfarande liksom inte har kommit vidare eftersom man inte har gjort upp med det här på något sätt. Och jag tyckte att vi hade så fina och bra samtal där. Jag kände verkligen...
Du tyckte det. Jag var väl lite sunt skeptisk. Kan vi väl sammanfatta det med på ett fint sätt? När det här
pågick. Lite mer luttrad. Jag är ju liksom, jag har ju varit med om en del. Men jag vill ändå hela tiden tro gott om människor. Men i alla fall, vi hade bra liksom samtal. Jag hade med mig en psykolog som skulle hjälpa oss. Liksom. Inte någon psykolog som behandlar mig, men någon som skulle kunna tänka, hjälpa oss att tänka lite på så här. På de psykologiska, ja, men hur funkar människor och vad skulle vara bäst om vi tar det här vidare. Men det landade ändå i att... ja, men om det är någon som vill ha lite själavård så finns vi här. Och nu fattar jag att det var kanske det här med liksom allt var på gång, eller de var i en liksom tuff situation. Men att det som samtalen som vi hade på en strukturell nivå, att det sen till slut hamnade på det liksom personliga. Så, att precis. Oj, det är tufft för er som har tagit illa vid er, eller liksom som har mått dåligt av
trist det. Trist för er att det var jobbigt. Exakt. För av er om ni vill ha själavård.
Ja,
men nej tack.
Men precis, det där säger verkligen någonting, tycker jag, om kulturen. Så jag kan inte riktigt släppa att det var så det blev.
Och inte bara det, tänker jag. Nej. Utan det där är en sån typisk sak när man är så van vid kulturen i frikyrkan. Hur den fungerar. Att du var ju liksom, jag minns ju det här väldigt, väldigt väl. För jag satt och tjurade i soffan under tiden. Men du var liksom helt tagen av det här att någon lyssnade.
Ja, för det har ju inte hänt innan. Så det var ju fantastiskt, tyckte jag.
Precis, och det är väl jättegulligt att någon lyssnar. Men det ska ju leda till någonting också. Att nu har vi kanske ett förslag så här. Inte på, inte liksom utkomsten att nu har vi hört dig. Trist för dig och alla andra som får illa i en församling där han själv var pastor för övrigt.
Exakt.
Och lösa det med folk är välkomna att höra av sig om de vill ha själavård. det är liksom inte riktigt... Det blir lite ring inte mig, jag ringer dig.
Ja, men verkligen så. Och det blir så mycket liksom känslan av, tänker jag, att de tycker att nu har vi gjort något. Nu har vi
Vi dök upp och lyssnade. Mm.
Ja, och lite så kan det också bli med rapporter. Och det har jag sett i mitt arbetsliv, inte bara i kyrkan. Och det kan man nog se på alla nivåer i Sverige. Liksom. Vi ska lösa den här frågan. Vi gör en rapport. Och sen har man en rapport. Ja, och, sen, vad gör man för åtgärder sen? Det är ju det som är det viktiga. Det är så lätt att bara tänka att vi har gjort något om vi har lyssnat. Om vi har skrivit lite grann. Om vi har liksom, så. Och sen vänder vi blad. Och det är inte okej. Man måste göra något på riktigt.
Ja, men alltså, man måste ju också kolla på att nivån i pingst... Alltså, det spelar ingen roll. Jag kan ju aldrig släppa den här rapporten här för att stanna. Mm. Just därför det. Att om man då ska liksom prata om de här bitarna med att det har varit så mycket debatt om varför människor lämnar kyrkan. Mm. Så är liksom killar i grupp tänker till och det blir en rapport där de tar kort på sig själva och berättar varför de stannar. Alltså det är det mest frikyrkliga som har hänt i historien.
Ja, verkligen.
Alltså det är så världsfrånvänt så att det
ja, nej, men frågar man inte också ungdomspastorer liksom varför? Det var lite intervjuer så där varför de tror att folk lämnar. Så det var ju bara någon annans bedömning. Det var inte alls någon fråga.
Precis, någon som hittar på liksom.
Nej, precis. Vi tror
att det är så det blir så knäppt. Och sen så tänker jag så här att jag är ju inte den som... jag tror ju inte att mitt namn är det som kommer upp först i huvudet på människor som pratar om nyanserade människor. Utan jag har andra styrkor. Mm. Men en sak som jag däremot kan känna lite, det är just det här att, för att ge ett exempel om det här med strukturell versus individuell nivå. Jag släppte ju, inte förra avsnittet, men det innan det, handlar ju om Hillsong.
Just det.
Ihop med Camilla Söderberg. Mm. Och om man tar som då exempel när det kom till Hillsong. Mm. Det är ju människor som har hört av sig och vill vara med i avsnitt och prata om Hillsong. Mm. Men i vissa fall så har det varit så otroligt tydligt att de här personerna vill inte vara med för att de har en... Alltså kan bidra med en analys av Hillsong.
Nej, just det.
Utan de har en personlig oplockad gås med Andreas Nielsen.
Mm, just det.
Som då är huvudpastor för Hillsong Sverige. Och som även var ungdomspastor i Stockholm Karisma Center. Jag tänker väl att vi alla kan gissa att det här inte är min favoritperson på planeten.
Nej.
Men det är liksom inte... Jag har, oavsett hur det kan verka, ingen personlig vendetta mot honom.
Nej.
För till exempel, många som har, som jag sa förut, som har velat vara med, men att det blir tydligt att de har en personlig grej med honom. Mm. Där missar man just det här. Att då hamnar man på en individuell nivå.
Mm.
Därför att jag tror inte att problemen i Hillsong skulle försvinna om man plockar bort Andreas Nielsen.
Nej, men precis.
För tar man bort honom, om det skulle gå illa i hans liv och bla bla bla, allting sånt. Det vinner ingen på.
Nej. Ja, men precis.
Det kommer liksom bara poppa upp någon annan rövhatt till pastor. Den här ändlösa kavalkaden som de verkligen verkar ha på.
Ja, men precis. Man har en kultur som liksom är riskfylld. Och exakt. Därför blir det också så... är ju faktiskt när folk säger till oss då som var med i Karisma, ja men det var ju bara den där pastorns fel och det var ju han och han är ju dum i huvudet och det vet ser man ju.
Ja, men håll käften genast känner jag då.
Och jag kan verkligen känna, liksom, jag kan få så här traumasymptom av att träffa på före detta pastorer därifrån för att det har satt sig så djupt i mig. Men jag är fortfarande inte ute efter någon av dem utan... jag vill inte att det här ska ske igen och jag vill att liksom det sammanhanget är kunde ske inom pingst. Att man ska titta på det sammanhanget.
Men där har jag en tanke om just den här biten.
Ja.
För att alltså jag känner ju det att när det kommer till, man pratar om liksom, sammanhanget man har farit illa, man försöker lyfta på ett sätt som människor kan ta till sig.
Mm.
För både du och jag liksom, det är ju många människor som hör av sig.
Mm.
Vi vet ju ofta väldigt, väldigt mycket mer än vad vi kan säga.
Ja, absolut.
Så att många saker kan man inte ta upp av liksom hänsyn till anhöriga. Och man får tro det eller ej. Mm. Även jag väljer mina ord.
Mm. Faktiskt.
Ja, precis. Men det är en grej som jag tänker lite ligger till grund för det här. Det är ju att om man då ska titta på, nu är jag lite trött på de här att det liksom går trend i sociala medier att alla ska vara narcissister eller psykopater,
ja, just det,
eller vad som helst. Men skitsamma.
Mm.
Vi kan säga så här, om du har en struktur i en organisation, en kyrklig organisation,
mm,
som tillåter att den ena liksom rövhatten efter den andra får komma liksom upp på maktpositioner,
mm,
då kanske man behöver se över några saker.
Mm.
Och då menar jag att i och med att vi fortfarande pratar om frikyrkan,
mm,
så finns det en problematik som gör att det här funkar.
Mm.
Och det är en kombination av att man tror på fullt allvar att när en människa blir frälst,
mm,
när en människa tar emot Jesus, så är det någonting övernaturligt som händer. Den blir förvandlad.
Just det.
Den får en helt ny personlighet.
Mm.
Och det här kan driva mig till vansinne. För, mm, att det är så många såna här, framförallt artiklar i tidningen Dagen med personporträtt,
mm, just det,
om människor som har blivit frälsta.
Mm.
Som i artikeln berättar för dig vad som kommer bli deras problem sen.
Just det.
För när människor berättar vem de är, lyssna, mm, på det. Och det är just den här grejen att man bortser från alla varningsflaggor.
Ja, verkligen. För nu har ju Jesus förändrat allting, så att då kommer inte den här personen vara destruktiv på något sätt längre.
Precis.
Mm.
Och då är ju problemet också att om man kör på den grejen och folk är liksom manipulativa och jobbar sig upp i toppen,
mm,
då kan du ju inte riktigt dra till med den här att, vet du vad, du funkar, det här är liksom skadligt.
Mm.
Därför att då måste du ju också i det erkänna att statistiskt sett,
mm,
så verkar det inte så troligt att det fungerar, det här,
mm,
med att frälsningen gör en människa till en helt ny skapelse i Kristus.
Nej, men precis.
Statistiskt sett,
precis,
så har vi inte sett så mycket bevis för det.
Nej, och det är ju liksom, det är en teologisk fråga hur man ser på det här. Men det är så knäppt också att stoppa huvudet i sanden och bara tänka så här, nu, ja, har vi sagt att Jesus förvandlar, så nu kan inte den här människan göra något fel.
Så nu är det så, exakt. Ja. Det brinner inte.
Precis, och det är liksom, jag tänker så här, den teologin eller den envisheten i det här, blandat, mm, med att det faktiskt är lite av en narcissistisk kultur, det skulle man kunna säga.
Oh ja.
För det är väldigt, ja, mycket liksom att man höjer upp ledaren och man lyssnar på den här ledaren och man hör personer, mm, bara, åh, jag fick vara i hans närhet och jag fick hämta vatten, precis, till honom och jag vill ha den där smörjelsen. Det där finns ju liksom samtidigt.
Ja, det kan vi förklara för de som inte är, mm, liksom inne i det här eller troende, att det finns en kultur i pingst där du på något sätt kan, ja, men nästan ärva välsignelser. Om du bara liksom fjäskar tillräckligt mycket för någon, så kommer du liksom få ta del av Guds välsignelse, när det i själva verket handlar om att, ja, mm, du kommer premieras för att du fjäskar för en ledare, säger inte emot,
mm,
och gör exakt som den säger.
Mm.
Det är ju inte så att de som är högt uppsatta i Hillsong direkt har sagt emot Andreas Nilsson.
Nej. Nej, men precis. Och sen kan man väl säga att det är skillnad då i pingst, om vi nu liksom generaliserar. Det finns ju massor med små församlingar i Sverige där det ser helt annorlunda ut och där, oh ja, ledaren är mer nära de andra och de har inte samma liksom makt, utan kanske snarare ibland blir motarbetade av,
ja,
andra liksom släkter där och så.
Precis.
Och det här är ju kanske mer de stora liksom pingstförsamlingarna, men om man ska titta på vilka de lyfter upp i media och sådär, så är det ju de ofta som har lite
mer. Ja, men ska man hålla på och liksom gå, det är det jag menar, ska man hålla på och gå ner på individuell nivå, då hamnar vi ju på hashtag inte alla kristna. Nej, som precis. Hashtag inte alla män under MeToo.
Ja.
Nej, men då kommer man inte vidare.
Nej, man måste ändå kunna se någonting av det här liksom också.
Precis. Som
Daniel Alms retorik tidigare och sådär, lyfter ledare och ber för dem och sådär. Det säger någonting av att ja, vi behöver lyfta ledarna, men sen då liksom.
Ja, exakt.
Vi andra.
Ja, men precis. Och det är lite det som jag tänker liksom, att det så länge man stirrar sig blind och vägrar se att alla de här händelserna hänger ihop, det är ett mönster som bildas. Så kommer du kommer inte komma vidare.
Nej,
någonstans.
Precis.
Det kommer inte bli bättre. Det enda som du gör, det är att du lämnar plats för nästa rövhål och dyka upp och kanske göra något ännu värre.
Ja, men precis.
Men en annan sak som jag tänkte på i hela det här med liksom pingstreaktionen på det här. Flera, och det är fortsatt, som hävdar att det har varit ett drev,
just det.
Ett mediedrev mot Daniel Alm under den här.
Just det.
Vad känner du till om mediedrev?
Ja, inte mycket, men det man tänker liksom på när det gäller mediedrev, det är ju mer liksom att det är kanske politiker som har gjort en småsak som helt plötsligt hamnar i media, och så vill man avsätta den personen, och det blir liksom artikel på artikel.
Precis.
Så.
För att, alltså, när jag kollade på det här, hur man bäst kan beskriva ett mediedrev, så är det precis som du säger, ofta det här med politiker som har gjort någonting som kanske inte nödvändigtvis är olagligt, men moraliskt förkastligt.
Just det.
Och att det då uppstår en väldigt hetsk stämning.
Mm.
Flera olika medier publicerar om det här. Det är skandalstämning. Du har löpsedlar, och det är ofta, men som gamla tiders häxjakt. När man liksom kom med högafflar och facklor.
Just det.
Och där medier redan har tagit en väldigt tydlig ställning i en fråga och försöker uppnå ett syfte som då oftast till exempel för politiker då är just att de ska avgå. Det finns ju det här, ja, men exemplet med Laila Freivalds.
Just
det. Justitieministern som fick avgå i oktober 2000. På grund av en sån här, hon hade pratat vitt och brett om att man inte ska liksom, att man ska stoppa utförsäljningen av hyresrätter.
Ja, just det.
Och sen hade hon själv liksom gått och, ja, men du vet, till förmånligt pris fått köpa sin just lägenhet det. När den, ja.
Just det, och det är klart att det är kanske ingen småsak, det är ju så här, det handlar ju om förtroende, men det blir ändå liksom orimliga proportioner så.
Ja. Men där har du fortfarande ett drev där hon blir liksom jagad och i princip tvingades avgå. Liksom. Men tittar man på Daniel Alm, han avgick ju innan den här händelsen ens rapporterades.
Precis.
Jag har tittat på och liksom sökt på artiklar runt om, och det finns liksom några ställen i sekulär media där det har rapporterats om vad som har hänt. Men jag tror inte att de flesta frikyrkliga förstår skillnaden mellan ett mediedrev och en helt vanlig nyhetsrapportering.
Nej, men precis. Alltså, man fattar ju att på ett personligt plan så är det jobbigt att läsa artiklar om sig själv. Att liksom alla medier skriver om det här. Men det är ju lite så nyheter funkar. Att en tidning rapporterar och sen så skriver de andra om det. Liksom, det här är en
händelse. Men det var ju inte ens alla tidningar. Nej. Det var några få som nämnde att det hade hänt.
Precis. Och inga detaljer liksom har ju, utan
exakt.
Det handlar i så fall om ordval. Liksom.
Ja. Och jag har liksom, jag har sökt på, alltså, artiklar, jag har sökt på inlägg liksom i sociala medier och allting sånt där. Och det roligaste är att det drevigaste som jag har hittat i den här soppan, det är väl i så fall ditt och mitt avsnitt. Och det här kontot Stockholm Karisma Center som liksom inte har varit så positivt inställda heller.
Nej, just det.
Men där har vi ju pratat om den sunkiga kulturen i pingst och det räknas inte heller.
Nej, men precis, för då pratade vi om hur det reagerar pastorer och medlemmar i pingst. Och nu pratar vi om vad kommer pingst göra strukturellt.
Ja, precis.
Kulturellt, liksom. Det är inte så mycket drev, tänker jag.
Nej, och till syvende och sist så blir jag sån här, alltså pingstvänners våta dröm är ju alltid att vara förföljda. Och jag är ledsen alltså, men jag är inte förföljda den här gången heller. Alltså, det här är inget drev. Det här har varit en helt vanlig sansad rapportering i sekulär media på ganska få ställen. Men hur tänker du med just det här att stå bakom den här kvinnan som anmälde, även fast det har nu då enligt pingst utredning inte finns belägg för åtal.
Ja, precis. Det blir ju så skevt liksom. För de har ju ändå, på något sätt så skrev de att det finns grund för anmälan, även om de inte har liksom hittat något som är grund för något brottsligt, så har de ju ändå på något sätt antytt att det har begåtts fel. Och det som blir så skevt i det här, nu vet man ju inte vem kvinnan är, och det är ju tur för henne, tänker jag. Men det är ju ont i en på något sätt när det, Daniel Alm skrev själv på sin liksom blogg eller så, att han har fått väldigt mycket sympatier och förståelser och liksom erbjudanden om att få åka till folks fjällstugor och sådär. Och då tänker man ju så här genast på henne, vad får hon för sympati? Ja. Får hon något stöd? Det är ju det man hoppas liksom.
Får hon erbjudande om stugor?
Ja, men precis. Ja, det är klart att det är svårare att få erbjudanden om man inte vet vem det är. Men ja, det är ändå liksom att alla springer och erbjuder sitt stöd till honom. Kan jag tänka mig, känns lite som en käftsmäll, så skulle nog jag känt
det
i alla fall.
Ja, precis, för det är ju standard rövslickeri liksom. Och det kan göra mig ganska trött. Och det, alltså, samtidigt så blir jag också ledsen, för man tänker på alltså alla tillfällen i ens liv då man liksom har varit utsatt för helt sjuka ledare i frikyrkan. Och du kan inte räkna det. Det är liksom, det är för många. Allt från att liksom bli nedtvingad i knät på äldre ledare när man var på läger för att de bara älskade att kramas, till att liksom flera ledare hade någon sån här konstig grej under 90-talet, att de skulle liksom, när de bad för en under förbön, skulle lägga handen på bröstkorgen.
Just det.
Därför att Guds kraft utgår från mina händer, och då ska de vara närmast hjärtat. Och alla de här grejerna, det blir liksom, det byggs på.
Ja, nej men verkligen. Eller få kommentarer om sin kropp eller liksom antydningar. Bara för att man råkar vara kvinna.
Exakt. Och det är det som känns så sjukt. Och jag tänker också, bara läsa den grejen. Att oavsett vart det är, så är det aldrig lätt att anmäla någon som står i maktposition.
Nej, verkligen.
Men jag kommer läsa ett exempel här som jag la ut på Vinhögarnas på Instagram och Facebook i förra veckan. För att det här är ett extremfall, men det visar ändå väldigt, väldigt tydligt på vad en stor del i pingst tänker, men kanske är inte fullt så dumma i huvudet att de säger högt. För då har vi liksom en känd kristen musiker som har valt att gå ut och beskriva situationen som här. Med stora bokstäver. Kvinnan som förrådde Daniel Alm har hållits i skymundan. Men det är hon som är roten till det onda. Hon har förrått oskyldigt blod. Hon har i högsta grad varit delaktig i den personliga relationen med Daniel. Nu är det läge för henne att träda fram och be Daniel och hans familj om förlåtelse för hennes grundlösa beskyllning om maktmissbruk. Det var en medveten handling med uppsåt att skada Daniel. Det finns förlåtelse för den som ber om det. Man bara, ja, jo, för dig vill jag ha förlåtelse ifrån. Tack, men det går jättebra ändå, tänker jag spontant. Men just att uttala sig, han säger att det är hon som är roten till det onda. Hon har förrått oskyldiga Daniel och helt plötsligt så är det inga konstigheter.
Nej.
Om vi då bara leker med tanken och säger att det inte har varit något maktmissbruk. Då har jag inom citationstecken bara varit otrogen två gånger som vi vet om. Då helt plötsligt är inte det lika illa som om en vanlig församlingsmedlem gör det.
Nej, precis.
Utan då är det den onda kvinnan som har förrått den store ledaren och bör be om förlåtelse. Och jag menar bara det att absolut, det är jobbigt att anmäla personer i maktposition var det än är. Men det tillkommer en annan nivå i frikyrkan.
Ja, men verkligen den här undervisningen som har varit liksom, som har varit överhängande mot kvinnor, att man behöver tänka på hur man beter sig, uppför sig och klär sig. Och om man då ska ta det liksom gentemot bibelordet här, där det står att om ditt högra öga förleder dig, eller vad står det? Du kan nästan citera bättre, tror jag.
Nej, men alltså jag har förberett här. Vi hittade i Matteusevangeliet 5 kapitlet vers 29-30 så står det så här: om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv då ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Och så vitt jag vet, så det är liksom inte en kö av förövare som står redo att liksom slänga upp kuken på ett bord och få den avhuggen.
Nej, man ser inte så många enögda heller. Men det säger ju ändå någonting om vart lägger vi fokus. Exakt. Och vad står det egentligen i Bibeln? Hur ska vi liksom se på det?
Att istället för att liksom göra det här då. Nej, men om du inte är kapabel att vara trogen, var inte i den positionen då.
Nej, verkligen. Det hade ju varit lämpligare.
Ja.
Och titta på sig själv och inte se på alla frästerskor.
Men lite det här, alltså, så att just den här balletten att stötta henne tycker jag är en självklarhet.
Verkligen. Men om man nu tycker att det är ett drev mot Daniel Alm, så kan man ju tänka, hur känns det då för den här kvinnan eller liksom andra som har känt sig illa behandlad och får läsa sån här skit om att oj, hon måste be om förlåtelse.
Exakt.
Ja, vi ger henne våra sympatier nu.
Precis. I det här helt orimliga där folk håller på och skriker anklagelser om att Daniel Alm är frikänd och oskyldig och det ena med det tredje. Och väldigt starka fördömanden emot den här kvinnan. Så är det också att folk missar ju målet lite för att...
Precis.
När man tittar på såna här saker, när man kritiserar beteende, så är det väldigt, väldigt lätt med det här. Ja, men du då? Har inte du gjort någonting fel? Jo, jag har gjort ungefär alla fel man kan göra. Men jag är inte någons pastor.
Nej, precis.
Jag står inte och liksom dikterar hur du ska leva ditt liv på ett så moraliskt och etiskt sätt som du kan för att komma till himlen eller helvetet.
Mm.
Och där i ligger skillnaden.
Ja, men verkligen.
Med det sagt så ska vi ta oss an en del som hänger ihop med det här.
Mm.
Vi släppte ju ett avsnitt för några månader sedan om renhetskulturen.
Mm.
Och då blev man ju kallad allt ifrån kinkshamer till alltså det moraliska fördärvets moder. Jag vet inte vad.
Ja, ja men precis. Det är,
vissa ämnen berör.
Det är svårt det här. Ja, verkligen. Och jag märker det lite hela tiden.
Men vi behöver ju prata lite. Vi behöver prata om hyfs och fason i kommentarsfält och när man interagerar med människor på sociala medier.
Ja men precis, för på något sätt blir det som att det är fritt fram att säga vad som helst till oss. Alltså jag och Mia på vårt konto om renhetskultur, vi kritiserar ju mycket för att vi vill åt strukturen. Men då kan man också tycka att det är helt okej att skriva vad som helst till oss ibland. Det är inte så många som gör det, men det händer. Och samma med dig tänker jag, att eftersom du härjar runt lite kanske folk tycker, då kan de få skriva vad de vill till dig.
Ja, precis. Och det är väl lite, jag tänker lite med det här med hyfs och fason. För jag tog upp ett exempel i veckan där jag satte ner foten och var lite när jag har ganska ändå skapligt långt tålamod. Man måste inte tycka exakt som jag.
Nej.
Man får tycka olika, man får uttrycka att man tycker olika. Det jag däremot sätter mig emot, det är att man får faktiskt inte lov att sladda in och skrika oförskämdheter och bete sig hur som helst. Därför att en sak vill jag också tydliggöra, det är att jag driver det här på min fritid. Det är ingen annan som är inblandad i liksom hur och sociala medierna sköts eller någonting sånt. Utan det är Semwa som får dras med det här. Och då är det också jag som sätter reglerna för vad jag anser är okej eller inte. Det här är någonting som alla människor som liksom driver konton, har plattformar, får ta ställning till. Att man sätter sin gräns för vad som är, vad man tycker är rimligt.
Ja, men precis. Det verkar som att folk liksom tycker att så fort man säger någonting som är offentligt, då har alla rätt att ta ens tid i anspråk eller att de får säga vad de vill till en och sådär. Jag menar, det är ju samma för oss. Vi driver det på vår fritid, vi är inte ansvariga inför någon organisation eller så. Men det är ju en sak att verkligen så här lyssna på människors berättelser när de delar något som är personligt eller liksom skriver. Det är ju bara fint.
Absolut, det blir man ju jätteglad för.
När någon vill bara styra vad man tycker och tänker och säger åt dem vad man har fel, då kan man ju känna att men det är fritt för dig att starta ett eget konto. Om du tycker, alltså om det är någon som skriver att jag har hemska värderingar eller så, att... Ja, men skriv om dina värderingar. Så,
men precis, starta ett eget konto och skriv om det där. Det är ett fritt land.
Men verkligen. Och jag tror att det här är lite svårt för dem som kommer från den liksom, delen av frikyrkan. Där det är lite mer svartvitt. Eller det liksom är viktigt att man tycker och tänker lika. Jag märker ju det. Men jag tycker att det är väldigt fint som på vårt konto. Vi har ju en hel del teologer som följer oss. Liksom präster, pastorer. Och några skriver så här, men vi håller inte med om allt. Men vi håller med om en del. Och det tycker jag är jättefint. Att man ändå får låta olika röster finnas.
Ja, precis.
Man tar till sig en del och så, ja, det där kanske jag inte håller med om. Och vi måste kunna göra det, måste kunna ha en schysst dialog. Det är ju liksom såklart att man får tycka olika, men man behöver inte vara otrevlig och elak.
Nej, precis. Att det finns en skillnad liksom mellan att just så här, om man ibland försöker bemöta någonting eller något, och man märker att det liksom är en ton i det hela som är... Mm. Inte bara oförskämd i vissa fall, men i andra fall extremt krävande. Mm.
Ja, det är ju också. Mm.
Så man behöver dra den gränsen också. Mm. Att kommer du in, liksom sladdar du in i mina DMs mm. Och för oväsen och kräver att jag ska tycka och tänka precis som dig.
Mm.
Du kommer inte komma någon vart med det.
Nej.
Därför att jag har ingen skyldighet
mm.
att svara på det.
Nej, precis.
Och om jag till exempel, ja, men jag har ju några sådana standardsvar liksom, som är att ja, men då får vi enas om att tycka olika. Mm. Det är ju en sån sak som jag oftast säger för att vi tycker olika.
Mm.
Och det är helt okej. Okay.
Precis.
Men till syvende och sist så är det fortfarande mitt konto.
Mm. Mm.
Och jag har märkt en sak. Jag tänkte på det. Med det här med som vi pratade om förut. Förlåtelsemissbruk.
Just det.
Om vi flippar den delen.
Mm.
Och tittar på en annan sida av förlåtelsemissbruket.
Mm.
Så är det någonting som alltså är en sån himla björntjänst.
Mm.
För människor med lite inom citationstecken speciell personlighet.
Ja, berätta.
Därför att jag tänker på, jag kommer ihåg att jag har för mig att det var i min hemförsamling. Vet en tavla som jag sett på flera olika ställen.
Mm.
Och den tavlan hette Glömskans hav, om jag inte minns fel.
Ja, just det. Jag fattar.
Och det var ofta någonting som predikades om att när Gud förlåter våra synder,
mm.
då kastar han dem i glömskans hav.
Mm,
och på stranden till det havet så mm. finns det en skylt där det står fiske förbjudet. Mm. Så de menar alltså på det att när Gud förlåter våra synder så är vi vita som snö och liksom helt oskyldiga igen.
Precis. Och sen får man inte ta upp det igen för då är det bara borta och förlåtet.
Precis, liksom. För att det är fiske förbjudet. Mm. Och det här mm. leder ju då till att om du har personer i din församling
mm.
som är problematiska gång på gång på gång
mm.
och du ska hela tiden förlåta att den här personen går över dina gränser
mm.
och du ska förlåta på ett sätt att du får inte liksom ta upp någonting som har hänt innan och koppla ihop det till ett mönster, ett beteendemönster.
Mm.
Utan varenda gång den här personen skadar dig. Så är det ett nytt och fräscht tillfälle för dig att förlåta.
Just det.
Och så händer ingenting. Alltså personen i fråga lär sig inte att jag kan inte bete mig hur som helst.
Mm.
Mot mina medmänniskor. De har en gräns och det finns konsekvenser.
Ja, men precis. Där blir verkligen förlåtelsemissbruket farligt.
Ja.
För man måste kunna lära av historien och man måste ju framförallt värna de som kan bli utsatta i församlingen.
Precis.
Om man nu liksom, om det är, säger att det är liksom kriminella personer som blir frälsta mm. och det är jättehärligt och så. Så måste man ändå tänka att det finns en potentiell risk att de här återfaller i någonting och att det kan skada liksom unga eller så.
Ja, och inte bara det,
helt enkelt. Ja.
Jag kan tycka att det blir tröttsamt just hela det här pratet med kriminella i församlingen. För att det är liksom ja, på så...
För det är fler saker än kriminalitet.
Ja, ja. Vi kan bara ta som... Jag minns en vänskap jag hade med en person som ljög väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Okej.
Okay. Och varenda gång som det liksom hände mm. så förväntades man... förlåta det här och aldrig mer använda det emot den.
Ja, just det.
Och då kommer jag ihåg att jag påpekade någon gång. Att fast nu är det här sjunde gången och jag ställde liksom inte upp på de här premisserna
mm.
längre. Och mm. fick liksom en utläggning om att jag var en dålig människa. Därför att när man förlåter någon så släpper man den biten för att aldrig mer ta upp. Igen.
Just det. Mm.
Och det här blir liksom en del i kulturen med förlåtelsemissbruk.
Mm.
Och sen så kanske vissa av de här personerna, ja, men, låt säga, lämnar kyrkan.
Mm.
Och kommer ut i vanliga världen.
Mm.
Och de kommer inte kunna ha alltså jättemånga hållbara relationer.
Mm. Nej.
Det är att göra dem en björntjänst.
Ja, men precis. Det finns ju mycket man behöver lära sig som människa liksom, och som sammanhang när det gäller relationer och hur man tar hand om sig själv och hur man tar hand om andra. Så att det blir liksom inte bra för någon.
Nej,
för man märker det så här snabbt.
Nej. Man märker ju att den här liksom kulturen sitter så himla djupt i personen.
Mm.
Så att när man säger att nu är min gräns nådd.
Mm.
Då är det förlåt, förlåt, förlåt. Men sen så går det över till att alltså personen i fråga på ett obehagligt sätt börjar kräva.
Mm.
Att du ska förlåta mig. Och släppa tillbaka mig in i ditt liv.
Just det.
Därför att jag är sjuk och jag har det här. Och du vet det ena med det tredje. Och du vet vad jag har varit utsatt för. Och det ena med det andra.
Mm.
Men jag måste inte göra någonting.
Nej.
Kan jag förlåta personen? Absolut. Kan jag önska den allt gott?
Mm.
Inga konstigheter. Bara allt gott långt, långt, långt bort ifrån mig och mitt liv.
Mm. Ja,
dit
precis.
Kommer du inte in igen.
Man har ju rätt att sätta sina egna gränser och välja vilka man vill ha i sitt liv. Men det kan vara väldigt svårt när man liksom kommer från en kultur där man ska älska alla, man vill älska alla och så. Men det är ju också ett medskick vi kan ge att för att må bra som person och som arbetstagare i en kultur och liksom med i en församling så måste man ju också kunna sätta sina gränser. Gränser behöver respekteras och så. Och inte på det här knäppa sättet att man tror att man måste ha glasrutor överallt så att inte folk ska vara otrogna. Det är ju liksom inte det vi pratar om.
Nej. Utan, det handlar lite om att lära människor på något sätt. Alltså att handlingar får konsekvenser. Att
ja, men precis.
Skylla ifrån dig.
Ja, ta ansvar för dig och dina handlingar och vad du gör.
Ja.
Och liksom, så.
Och du kan inte ranta runt och bete dig hur som helst och bara ta för givet att varenda människa du möter ska glömma och förlåta och sen så är det inga konstigheter.
Nej, precis.
Utan i vanliga världen så är det vanligare med att människor har gränser och det här vill inte jag ha i mitt liv. Det här går inte jag med på. Så här får man inte lov att bete sig.
Mm.
Och då har du liksom vuxna människor som helt oregeliga som kommer ut i en värld där de liksom helt plötsligt får se konsekvenserna av sina handlingar.
Mm.
Och blir då förvånade när människor drar sig undan eller drar ännu tydligare gränser och säger hej då för alltid.
Mm.
För att det är så inpräntat i en att jag kan bete mig hur som helst för att på grund av det här och det här.
Mm.
Och alla måste förlåta mig. Annars är de dumma.
Mm.
Det är ju ett barn.
Precis, det blir liksom inte bra.
Nej, för det är som du säger, om man nu tycker att jag har så himla fel i allting.
Mm.
Lyssna på någon annan som tycker annorlunda då. Alltså, det låter svårt.
Ja, precis. Men det är väl på något sätt, så känns det väl som att vi som har lämnat så, eller liksom jag har ju lämnat pingst med i Svenska kyrkan nu. Om man pratar om oss som lämnat i alla fall det sammanhanget så tror jag att en del av det är väl just det här att vi har släppt det här att vi måste ta hand om alla.
Mm.
Och så. Därför att man kanske tar på sig det oavsett om man vill eller inte. Men också att man har släppt lite det här att oj, vi måste prata gott om alla, vi måste prata gott om rörelsen. Man släpper lite tystnadskulturen.
Precis.
Också. Men det gör ju att vi blir lite besvärliga. Och folk behöver ju inte tycka som vi. Det är ju liksom så här, nu vi tycker och tänker lite saker nu. Men vi vill ju också vara en röst. Och sen så får andra också tycka och tänka.
Ja.
Och jag tänker att det här är en viktig fråga för alla. För oss som...
Ja,
har varit med eller som har våra anhöriga kvar eller liksom som berörs på olika sätt.
Nej, men
det här är vad vi tycker och tänker och vill skicka med till de som lyssnar.
Nu har vi gått igenom hur vi ser på det, hur man kan titta på saker, hur man kanske inte bör titta på saker.
Mm.
Om man inte vill att historien ska upprepa sig. Och om man inte förstår efter det här heller, då föreslår jag att vända sig till någon annan.
Mm.
Och fråga. Precis. För det, någonstans får det liksom vara lite bra, känner jag.
Mm.
Men ja, ska vi knyta ihop den här säcken, Jenny?
Ja, vad ska vi göra? Ska vi sjunga en psalm?
Precis, du vet väl om att du är värdelös i C-moll?
Ja, någonting i mig liksom kände så här, nu har vi pratat en massa här. Hur ska vi liksom balansera?
Ja, men jag
ska inte sjunga. Nej. Det blir inte bra för någon. Då får folk panik.
Men jag tänker att vi får sammanfatta det där idag. Mm. Så jag får ju säga tusen tack för att du var med igen.
Tack själv.
Tusen tack till er som, får man ju säga också och lyfta det, att ni som rör er i DMs och kommentarsfält med liksom en väldigt, väldigt fin attityd och kommer med liksom tankar och det ena med det tredje. Det är väldigt, väldigt uppskattat.
Mm.
Det får vi väl också nu måste man ju klargöra allting jämt.
Ja,
men liksom, vi
men det skulle jag också vilja säga från vårt konto, liksom, Skam den som ger sig, att det är fantastiskt hur många människor som liksom skriver och delar med sig och tänker tillsammans med oss. Det tycker jag är jättefint. Mm. Så det vill jag passa på att tacka för. Även i din podd så här.
Ja, men precis. Och det är för det bidrar väldigt, väldigt mycket. Och det är jättefint. Och de personerna tycker, ja, men det kan vi säga, vi har pratat för oss båda. Mm. Att man tycker väldigt, väldigt mycket om.
Mm, verkligen.
Men när folk håller på och sladdar in och inte beter sig så himla härligt. Mm. Så är det mindre härligt för oss.
Precis, sluta med det.
Så bara. Kan vi väl sammanfatta. Precis, lägg av! Nej, så, men utöver det, tack till dig. Så tack till ni som lyssnar och tusen tack till ni som är Patreons. Ja, Jenny, ha det gott, hej.
Ha det gott.